Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 5 september. Det är Champions League-premiärvecka och vi dundrar parallellt med våra ordinarie Toto-avsnitt ut Champions Leagues Tutski Balotski grupp för grupp. Eller hur, Thomas?
Jajamensan, vi har ju våran mall som vi går efter. Det är roligt att göra, man får lite bättre koll på lagen. Jag hoppas och tror också att det är lite uppskattat för alla som är inne i ligalunket och kanske följer den allsvenska slutet nu när Champions League lite också... men så här, från ingenstans. Nu gör ni mycket reklam borta på Telia Simor. Men det kom ju in som en liten bonus i fotbollsvardagen. Ja. Och det tycker jag är jävligt, jävligt härligt. Det var ju midweek förra veckan. Ja, det tyckte jag var ett fint inslag. Nu kommer Champions League och Europa League för all del också på torsdagar. Och konferensen med svenska lag, med både Malmö och Djurgården som är med och spelar.
Så att, Malmö spelar väl ändå i Europa League?
Exakt, jag sa ju konferensen och Europa League. Aha. Med Europa-deltagande. Sådär. Så det är jävligt roligt och en skön höst att se fram emot.
Vi ska efter det här avsnittet spela in Tutski Balutski grupp H och det ska bli extra roligt för då ska vi faktiskt ringa upp en av våra svenska spelare som ska ge sig in i den här elden, Daniel Sunkani Sundgren som spelar i grupp H tillsammans med sitt Maccabi Haifa.
Underbart.
Det känns väldigt välkommet för att man är hyfsat blank i övrigt.
Ska han, till Maccabi Haifa. Ska han kanske få hjälpa oss då med några kategorier?
Han ska hjälpa oss med alla.
Ah, han ska göra det. Ja. Så det inte blir som Zagreb. Jada, jada, jada.
Nej, men det är, alltså, Sundgren är väl införstådd med att han kommer få 6 frågor. Ja. Hur gick fjolårssäsongen? Vad har ni för tränare? Ja, vilka underbart. Har ni förutom dig själv plockat in i sommar? Vilka har ni släppt? Och så vidare och så vidare.
Tror han kliver på Ruben?
Tveksamt, ja. Men han kan väl i alla fall föräras då med att bli vår gubbe. Det känns ju i alla fall givet.
Ja, absolut.
Du, jag har skrivit ett svep, det känns som ett tag sedan. Du har räddat mig här ett par måndagar i följd. Men innan vi ger oss i kast med det så undrar jag ifall du noterar vilken körning Rino Gattuso håller på med där borta i Valencia.
Ja, men definitivt. Full koll. Det var ju dessutom sen match igår söndag då. Mm. Det var ju målfyrverkeri och det verkar som att de har fått en bra start på säsongen.
Han har ju tagit över efter, kommer du ihåg den gamla spanska förbundskaptenen Camacho?
Oh ja.
Kommer du ihåg vad grejen med honom var?
Nej.
Han svettades ju alltid så jävla mycket. Så att han hade ju enorma LP-skivor under armarna. Spred sig liksom ut på bröstet, ner till armbågen. Det pikade väl typ VM 2002 tror jag. Mm. Gattuso svettas ju också oerhört mycket. Alltså t-shirten inleder matchen i en färg. Avslutar matchen i en helt annan.
Om man följer vår Instagram, och det är helt sjukt om det är folk som lyssnar på vår podd och inte följer oss på Instagram, men hur som helst, ni som lyssnar, ni som följer vet också om att vi har noterat detta.
Precis, man är ju också ruskigt spänd på partnerskapet Gattuso och Cavani.
Mm. Noterade också när Justin Kluivert kom och fixade en rejäl smäll i nacken. Det är en sån här grabbig fotbollsgrej, du vet. Smälla någon i nacken. Ja. För att han var så dålig på italienska. Du har varit 3 år i Italien. Du kan inte bättre italienska. Så fick jag sen så här, smäll med nyp i nacken.
Alltså, det känns också som en oerhört italiensk övning det där.
Alltså, i och för sig.
Man har ju liksom aldrig sett den i något annat land. Nej. Eller från någon annan nationalitet. Utan det dök ju upp. Alltså, när jag själv började följa Serie A intensivt i slutet på 90-talet. Men kanske snarare några år senare. Början på 00-talet så blev det så. Alltså, när någon gjorde mål och klungan firade. Alla skulle liksom dit och daska nacke, ja. Slå på huvudet. Det var liksom, ja. Jag vet inte.
Ja, det är en kulturell grej det där.
Sen vet jag inte om du kommer ihåg hur det såg ut i våras när Roma vann konferensen. Och Mancini, Gianluca Mancini, mittbacken, tog det där ett steg längre när då Felix Afena Gian skulle vara med och fira. Då var det liksom inte längre en liten snärt i lavett i nacken, utan då knöt ju Mancini liksom nävarna och verkligen slog Gian.
Han var så glad så att här går det inte.
Men det var inte kul. Mancini såg ut som att han liksom så här, nu ska jag banka på dig.
Okay.
Och Gian skrattade liksom inte heller. Och det fanns inget lustigt.
Det var ju tråkigt.
Det var så här, vad är det som sker här? Men ja, jag vet inte, alltså, håller du med mig om att det är i alla fall en väldigt italiensk grej?
Ja, men det är en italiensk grej och den används i olika sammanhang. Till exempel då om du inte pratar tillräckligt bra italienska efter 3 år, men också vid målfiranden. Så att det är användbar.
Jag har svårt att tro att någon hade någonting att säga i form av liksom små slag gentemot Zlatan ifall man tyckte han pratade för dålig italienska efter 3 år.
Yxan. Boom.
Nej, men jag menar bara alltså, så här, way back when.
Ja, herregud.
Om nu Zlatan skulle ha pratat för dålig italienska efter 3 år i Italien. Vad var det då? 2007. Svårt att se, svårt att se någon köra en smäll i Zlatan snacka.
Kan den också i de här manliga grupperingarna också användas lite hierarkiskt? Tänker jag.
Väldigt mycket.
Ja.
Väldigt mycket.
Kändes ju i alla fall så när Justin Kluivert kom in i omklädningsrummet.
Hur som helst, du har ju precis som jag då inte missat Gattusos start här i Valencia, men noterade du vad han sa efter matchen igår, som han alltså vann med 5-1 mot Getafe, som jag kommer nämna i svepet, men det här uttalandet, det här citatet fick inte plats. Jag noterade det genom såklart Pavlidis underbara headlines-blogg. Toni Lato, den 25-årige spanjoren i Valencia, var ju riktigt, riktigt bra igår. Prisades och liksom hyllades av journalisterna på presskonferensen efteråt. Och Gattuso valde att liksom stämma in i hyllningskören genom att säga: min dotter är bara 18 år, men han är den perfekta mannen för henne.
Är det sant?
Det kändes liksom...
På tal om kulturellt betingade saker.
Ja, men det var
detta...
Så här, han vill hylla.
Detta hör man inte i Sverige. Du hör inte Brännan.
Du hör inte Brännan bjuda ut sin liksom 18-åriga dotter. Nej. Till någon i Mjällby som har gjort det bra. Jakob Bergström.
Alltså den enda i Sverige.
Ja, Jakob Bergström, han har gjort det jävligt bra. Jag säger inte att liksom någonting kommer ske, men min dotter är 18 år och han är den perfekta mannen.
Jag säger inte att det kommer att ske, men jag säger att det närmaste vi kommer någonting liknande i Sverige, det är ju jag. Alltså, när Stella är 18 år och spelar i AIK och jag vad gör jag då om 5-6 år?
Det ska bli spännande.
Det ska bli spännande. Ja, jag tycker jag också.
Inte helt uteslutet att du är 6 fot under.
Nej, det är det ju inte. Alltså, jag har ju sagt det själv att det ska mycket till. Så passa på att njuta av showen här nu, även om artisten har lämnat byggnaden.
Vad
så
är det du kör för Twitter-bio? Lev fort, dö ful.
Ja, exakt.
I Svullos. Anda.
Exakt.
Men jag vet inte, men alltså, det är större favorit på att du liksom anammar Gattusos hyllning här till någon spelare.
Eller att Brännan
gör det.
Nu ska han ju ner till Balkan kanske och lära sig lite kultur, lite Balkankultur. Där kan jag tänka mig att nacksmällan finns ändå.
Han ska väl tillbaka.
Röda stjärnan.
Ja, nej, jag menar bara att Brännan var väl en sväng.
Exakt, ja, du menar så, ja.
Han ska tillbaka till
Balkan. Absolut, absolut.
Vi får väl helt enkelt se vem som plockar upp Gattusos fackla här om några år. Det kanske inte är någon, och det är inte så att jag tycker att någon liksom behöver göra det. Däremot så kan man väl konstatera att det kommer bli roligt och kul att följa Gattusos framfart som Valencia-tränare.
Mm.
Vill du höra svepet från helgen?
Jättegärna.
Här kommer det. Veckans svep tar avstamp som så många gånger förr i Premier League, där Manchester United staplade fjärde raka segern på hög, och den här gången mot hypat motstånd, nämligen Arsenal. Bataljen på Old Trafford svängde och krängde åt båda hållen. Lagen hade bra perioder om vartannat, men i mitten av den andra halvleken så vaknade Marcus Rashford från de döda och tryckte in både 2 och 3-1. Första förlusten för Gunners, styva segel för Ten Hag och miljardvärvningen Antony i målprotokollet direkt. Oj, vad det går. Haaland gjorde mål igen, men Manchester City tappade ändå poäng mot Aston Villa. Liverpool gjorde inga mål mot Everton, släppte heller inte in några. Men de tveksamma insatserna fortsätter alltså att avlösa varandra. Brighton slaktade Leicester fullständigt. Brentford gjorde detsamma med Leeds. Newcastle fick hål på Crystal Palace, men ändå inte. Och West Ham blev unisont rånade på poäng mot Chelsea, som vände och vann genom Ben Chilwells 1+1. Blytung seger för Bompan, som nu har 4 pinnar på 2 matcher sedan Scott Parker fick gå. Och Tottenham gnuggade återigen fram 3 poäng utan att briljera, den här gången hemma mot Fulham. I Italien så sprakade det om lördagens meny där Luka Jovic först brände chansen att bli smått odödlig från 11 meter när han missade straffen mot värsta rivalen Juventus. Den gamla damen lämnade Florens med en poäng och av någon anledning så lämnade Max Allegri Dusan Vlahovic på bänken hela matchen. Kvällen fortsatte sen på San Siro där Milan vände och vann ett otroligt underhållande derby della Madonnina och stora matchhjältar blev Mike Maignan i målet men framförallt Rafael Leao som gjorde 2+1 när de regerande mästarna vann med 3-2. Oj, 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 vilken kväll det var. Napoli avrundade den med att återigen besegra Lazio i Rom. Gangnam Style Kim och Kvicha Kvaradona gjorde målen och jag blir såklart oerhört provocerad av allt detta. Men inte lika mycket som jag blir provocerad av 4-0 i brakan mot Udinese, för det var vad Roma åkte på igår kväll på Dacia Arena. Brr. Men som José Mourinho sa, hellre en förlust med 4-0 än fyra förluster med 1-0. Vilket jävla geni han är, ja. Portugisen. Vi tar också med oss Isak Hiens första start för Hellas Verona när de gulblå vann med 2-1 hemma mot Sampdoria. En ogenomtränglig mur, skrev Gazettan. Vilken start han har fått, Isak Hien. I Spanien så kan Barcelona mycket väl ha sett till att Julen Lopetegui tränat Sevilla för sista gången i La Liga. De vitröda har nu inlett säsongen med en poäng på fyra omgångar och 3-0-förlusten mot katalanerna hade kunnat bli dubbelt så stor om Barça bara hade haft lite bättre skärpa. Det ser för Sevillas del uppgivet ut, minst sagt. Real Madrid tog fjärde raka i hemmapremiären mot Real Betis. Inte Betis, Betis. Tchouameni imponerade och brassarna gjorde målen framåt. Atleti tappade poäng mot Real Sociedad. Valencia fick, som ni kunde höra, proppen ur hemma mot Getafe och vann med 5-1. Och Martin Braithwaite fick sin upprättelse när han med matchens enda mål sköt samtliga poäng till sitt nya Espanyol borta mot Athletic Club. Inga utropstecken att rapportera rent resultatmässigt från Ligue 1, men vi noterar att Christophe Gauthier petade Neymar borta mot Na. Från Bundesliga så sticker Bayern Münchens poängtapp mot Union Berlin ut och givetvis även Leipzigs nya förlust, den här gången med hela 4-0 mot Eintracht Frankfurt. Freiburg leder efter 5 spelade omgångar, så det är väl på sin plats att rikta en tanke till deras största supporter Johan Orenius. Hemma i Allsvenskan så blev det ny förlust för Andreas Georgssons Malmö FF. Vad är det som pågår? Nej, jag vet inte. Det verkar inte han veta heller. Elfsborg tog hur som helst första segern sen i juni och den behövde sannoliken Jimmy Thelin. Biffen grävde med Kristoffer Karlssons hjälp fram en trea i Uppsala när Kim och Tolle ställdes mot sitt gamla Sirius. AIK gjorde 4-0 mot Giffarna, men den stora grejen hämtar vi från Hisingen. För där trodde nog väldigt många att Häcken genom Rygård och Jeremejeff tog ytterligare ett kliv mot guldet när den senare gjorde 2-1 i 88. Men Degen lyckades kvittera på tilläggstid. Är det det stora darret som Wilbur José garanterat som nu börjat visa sig?
Det kanske är det. Vi kan börja i Allsvenskan där med Malmö. Mm. Tänkte på en grej under svepet. Vi pratar ju väldigt mycket om tränare och kontinuitet i en klubb och det hårda arbetet för att kunna vara ett självspelande piano likt Klopp där det är telepatiskt. Kanske inte just nu.
Nej.
Men det har varit i alla fall. Nej, men, och det är rotationer och så vidare. Vi har pratat om Pioli i Milan och hans gärning som ledare, men också för all del rent taktiskt måste man ju hylla honom. Och att det är viktigt att ha den kontinuiteten.
Och
sen så ställer vi oss frågan, liksom varför funkar
en större summa än de individuella enheterna.
Nej, men att det är otroligt viktigt med en bra tränare, att man får den kontinuiteten. Och så ställer vi oss frågan, vad är det som händer med Malmö egentligen? Varför funkar det inte i Malmö? Nej, men det är väl bara att titta på de senaste åren och den tränaromsättning som de har haft. Jag vet att jag har sagt det här förut, jag vill liksom inte upprepa mig, men de kan inte gå till den hyllan på spelarmarknaden och handla så att de bara liksom kan sätta in vilken tränare som helst eller ha vilken tränaromsättning som helst, utan det är en hylla upp. De har byggt bra, de har bra spelare och så vidare, och det gör att de kan vara i toppen av Allsvenskan. Men för att vinna så måste du ha kontinuitet på tränarsidan, måste ha en tränare som liksom driver det här laget kollektivt framåt, får ihop alla bra spelare, och det har de inte. Alltså är inte svaret väldigt, väldigt enkelt? De sitter med sportchefen som tränare just nu.
Alltså, jag
kan väl torska mot Elfsborg med 3-2, det är väl inte konstigt.
Både ja och nej, rätt och fel tycker jag. För att är det någonting Malmö ändå har, så är det ju trots sin rejäla tränaromsättning det senaste decenniet, så har man ju kontinuerligt antingen fightats om SM-guldet hela vägen, ja, men... in, eller så har man vunnit det på parallellt.
Jo, frågan var väl, vad är det som händer med Malmö just nu? Varför torskar mot Elfsborg?
Jag vet, jag skulle nog snarare säga att felet nu känns ju som att det är inte tränaromsättningen i sig som är problemet. Det är att det känns väldigt, väldigt riktningslöst. Det känns som att de inte har koll på bitarna.
Men det är det jag menar.
Malmö kan ju byta tränare
mellan två säsonger. För att få koll på delarna, för att sätta rotationen, ja. För att få ett lag att spela som ett självspelande piano och för att få ett lag att vinna ett SM-guld, så måste du ha kontinuitet, eller du måste ha en tränare som jobbar stenhårt med det här laget varenda dag under veckorna. Mm. För att Malmö kan inte, alltså de kan köpa dyrt och de kan köpa jävligt bra spelare, men de kan inte köpa spelare så att det funkar hur som helst.
Nej, så är det ju. Och jag menar, så att säga, det är ju såklart en utslagsgivande faktor i varför Malmö inte har kunnat distansera sig från övriga svenska lag, trots att man har så oerhört mycket mer pengar än alla andra. Men jag tycker liksom i det här fallet just nu så är ju det intressanta det vi lyfte redan i somras när Milos sparkades. Att vad är det egentligen Georgsson säger här mellan raderna? Du kommer ihåg när vi läste innantill i intervjun med Fotbollskanalen, och han snarare liksom hyllade Milos. Jag har lärt mig jättemycket och han hade mycket mer att ge, och det är en fantastisk tränare och jag är imponerad över hur han förbereder träningarna och hur han utvecklar spelarna och jada, jada, jada. Mm. Det var verkligen inte liksom så här, nu har vi gått vidare från Milos, det här är det bästa för klubben, vi tog ett beslut unisont, vi är överens, det här är det bästa för Malmö FF, utan det var ju nästan rakt ut signaler som var att det här är inte mitt beslut, utan det här har kommit ovanför mitt huvud, jag är bara den som har levererat det, jag är bara böden här. Och eftersom vi inte har haft någon klar ersättare att få in här nu när vi väljer att göra oss av med Milos Milojevic, så får jag gå in och ta det här laget så länge. Mm. Och hur påverkar det Georgssons roll som sportchef? Förmodligen oerhört mycket. Jag tycker Per Hansson och Alexander Axén var inne på väldigt mycket bra i studion igår efter den här förlusten. Att när också en tränare kliver in utan raka rör och kommunikation och besked från klubben, att han kommer vara tränare säsongen ut. Mm. Eller han kommer vara tränare här nu i 3 matcher. Alltså när det beskedet uteblir, då blir det också sånt jävla liksom osäkerhetsvakuum. Mm. Vad är det som gäller? Är Georgsson eventuellt på väg att bli någon permanent lösning? Ska han ens vara året ut? Vet han det själv? Alltså, jag tycker att det finns någonting i det, parallellt med att i slutet här nu så lämnar Birmancevic, Sergio Peña ska lämna. Alltså, du vet så här, där vill man ju ha också en sportchef som bara fokuserar på truppens in och i det här fallet då framförallt ut. Mm. Men den personen är i det här läget tränare. Och det är en tränare som spelarna vet inte kommer vara tränare så länge, men eventuellt så kommer han vara tränare hela säsongen ut. Ja, det känns bara riktningslöst. Och jag tycker också att Georgsson i intervjun i Discovery Plus igår efter matchen visar liksom ännu mer av det här, att jag känner också den här frustrationen. Vi har en seger på 5 allsvenska matcher sen han tog över. Förvisso har de gått in i ännu ett europeiskt cupgruppspel.
Men återigen, återigen kanske det sminkar över.
Absolut. Och jag tycker men det som sticker ut den här gången, det är att Malmö snarare förlorade sig in i Europa League.
Okay,
ja. Liksom efter en usel insats mot Zalgiris i Champions League-kvalet, än att man lik tidigare år har stått för riktigt, riktigt bra liksom Europa-kval-insatser och tagit sig in det maxmål man kan nå.
Mm.
Men
9 omgångar kvar i alla fall, för folk som undrar, så är det att hela 9-11 poäng upp till Häcken, och SM-guldet är ju borta.
Ja, alltså, så jag menar,
sen länge kanske. Jag vet inte, men
ska man ha någonting att göra med,
men ska in i Europa väl nästa år.
Ska man ha någonting att göra med avancemang från Europa League-gruppspelet här nu som drar igång på torsdag? Ja, då kommer man inte käka några 11 pinnar på Häcken. Man kommer inte käka några, vad är det, 10 poäng upp till Diffen. Alltså,
det är 10 till Diffen om Hammarby, som just nu ligger på den sista Europaplatsen, vinner. De har 6 poäng dessutom upp till Europaplatsen. Hammarby innehar den just nu. Skulle de vinna ikväll så är det 9 poäng.
Exakt, så att jag menar, det är ju ett guld som är tokkört. Det är en Europaplats som hänger riktigt jävla löst. Sen så finns det ju såklart alltid köksvägen med Svenska Cupen. Men då är det ju liksom så här,
det är inte Champions
League, det är inte Europa League, utan då är det Conference League som gäller.
Yeah.
Så att, nej.
Vet du vad jag hade gissat? Jag hade gissat på att det var Europa League. fortfarande. Med cupen. Ja. Ja, det blev konferensen.
Nej, men det är ändå anmärkningsvärt att dojan av Milos har kostat så oerhört mycket. Och jag säger inte att liksom så här, hade man inte sparkat Milos Milojevic så hade man under samma tid fortfarande varit med i racet om guldet och parallellt också varit med i Europa League. Men det är ju ändå anmärkningsvärt hur många poäng man tappat med så bra spelare under så kort tid. Och det känns helt ärligt som att ingen sitter bakom ratten.
Nej. Nej, det är riktningen framåt här nu som man har svårt att se. Sen kommer de säkert lösa det, de kommer säkert hitta en bra tränare till nästa år och så vidare. Men just nu, och med vetskapen att man går in i Europaspel också, skulle inte förvåna mig om Malmö gör en ganska dålig höst, eller gör ungefär vad man har gjort hittills i Allsvenskan, men sen gör det riktigt bra ute i Europa. Mm. Det skulle fan inte förvåna mig. Det skulle vara väldigt mycket Malmö FF. Mm.
Ja, det blir oavsett väldigt intressant att se vad det här kommer få för konsekvenser nästa år och framöver, om nu Malmö skulle bränna Europa i höst via Allsvenskan. Alltså visst, det finns pengar på banken, men som du redan har predikat om i många år, det är inga pengar som gör Malmö till en klubbadress för spelare som går ut och slaktar Allsvenskan. Nej. Utan man kommer behöva svettas för det. Om man då inte har Europa att locka med, vilka spelare kan man egentligen attrahera då? Man har redan blivit av med riktigt bra spelare ur ett liksom svenskt snitt i Birmancevic. Vi får väl se vilka som ytterligare lämnar. Det är ju spelare som från första början definitivt hamnade i Malmö för att man skulle spela om i Europaspel.
Mm. Nej, men så är det. Hur som helst, Malmö där, igår när det plingade till i telefonen och Jeremejeff återigen gjorde ett sent mål som såg ut att bli en seger, då tänkte jag, nej, men det går inte. Nej. Det går inte att bryta ner Häcken. Och jag vet att jag sagt att de ska darra och sådär, men till och med jag började ifrågasätta
min
spådom här. Men, nej, men sen kom det. Mm. 90 plus 4. Och det finns en fara i att göra de här sena målen. Alltså förr eller senare så antingen gör du det inte, eller så kommer också en kvittering. Och ja, det, alltså så här, det är ju starkt. Det är ju som när Djurgården vann SM-guld senast, att vara så trygga när det är 20 minuter kvar och ändå alltid lösa det. Och på alla frågor spelarna fick kring det så sa de bara, nej, men vi vet att vi kommer vinna de här matcherna. Målet kommer, vi är så pass bra. Och så kom målen, och så vann de SM-guld. Jag är inte lika säker på att Häcken är lika självsäkra i de sista minuterna.
Nej, och det hade ju i sådana fall varit fullt rimligt med tanke på den icke liksom SM-guldvinnarkultur som finns där. Det är inte speciellt många spelare i det där laget som har vunnit några SM-guld. Och man vet ju historiskt sett, alltså det är en del spelare kvar i det där laget som har varit med i toppen förr när det är en tredjedel kvar, men att man har då tappat mark, man har åkt på ett par tunga förluster, man har ju dessutom också ett jävla tufft spelschema kvar.
Absolut.
Men jag tycker framförallt som någon skrev på Twitter igår, att Häcken också förtjänar lite upprättelse för att det inte bara är massa stolpe in och sena segermål. Man har också tappat en hel del poäng i slutet av matcherna under den här säsongen, så att det tycker jag är en faktor som snarare har jämnat ut sig för Häcken än att de ligger i topp efter 21 spelade omgångar för att man har haft stolpe in och flax.
Men med Milos, han är i röda stjärnan nu. Jag ser att de leder tabellen. De åkte dock ut mot Daniel Sundgrens Maccabi Haifa.
Det var väl det som gav honom jobbet.
Okej. Jag trodde han hade kommit precis innan.
Nej, det var väl då Dejan Stankovic som brände.
Jag fattar. Okej. Och han ska ner då brännan som ass, eller?
Vem vet?
Okej. Nej, jag trodde allt det här var
hade
superklart. Liksom.
Hade jag varit bränd? Nej, men alltså, fan, du har väl tätare kontakt med honom, eller inte?
Jo, men jag har inte haft det nu på slutet. Jag tänker, han har mycket att göra.
Hade jag varit brännan, i synnerhet med den erfarenhet han har från Balkan. Han vet ju hur nyckfullt det är och hur liksom opålitligt hela det där liksom fotbollssammanhanget är. I synnerhet för en sån som Andreas Brännström. Och då pratar jag alltså om en svensk i någon form av assroll. Mm. Det är ju så oerhört tydligt att AIK är ledigt, om nu inte den här portugisen som smyger i katakomberna
är
klar.
Känns som ett dåligt beslut.
Det tror jag också. I synnerhet om man jämför med Andreas Brännström. Ja. Men när AIK så tydligt behöver en ny huvudtränare, när Malmö FF så oerhört tydligt behöver en ny tränare. Alltså, det är inte, med all respekt, Mjällby
för pengarna
eller
i Södra
eller liksom klubbar som Brännan varit i tidigare. Jag kan till och med tänka, eller till och med som om de skulle vara större än Gnaget och Malmö, men jag kan dessutom tänka mig att Stefan Andreasson ser över tränarposten i Elfsborg till nästa år. Så att jag menar, hade jag varit Brännan och vetat att förmodligen så ska AIK, Malmö och Elfsborg ha nya tränare, då hade jag suttit kvar i Mjällby och liksom bara
samtidigt som Stefan Andreassons ord om Jimmy Tillin här på slutet också borgar för att han får sparken.
Exakt. Alltså, ju mer förtroende som visas, ja, desto lösare hänger man.
Exakt.
Som Axén en gång skallade.
Ja.
När du hör från styrelsen i media att du sitter säkert,
då vet du.
Då är det bara
att packa väskan och åka hem.
Då är det bara
in
på Hemnet och börja preppa annonsen.
Exakt.
Ja.
Men om det här då får gå lite, jag tänker på presskonferenser och vad liksom Georgsson säger och att det känns som att det är lite riktningslöst. Mourinhos genialiska presskonferens och ord efter, så tänkte jag också på Max Allegris ord efter matchen som slutade 1-1 på Artemi Franki.
Ja, vad sa han? Sa han någonting om Dusan Vlahovic? Han måste ju fått frågan.
Nej, han var lurig kring det, men framförallt så...
Men är det inte väldigt konstigt?
Jo.
Alltså Vlahovic i dokumenterad bra form.
Ja.
Juventus har tappat poäng i 2 av dittills 4 omgångar.
Mm.
Man spelar förvisso Champions League-premiär på tisdagskvällen borta mot PSG, så det är ju ett tufft test. Men när det står 1-1, alltså okej att man börjar med honom på bänken. Men varför man inte byter in honom med en halvtimme kvar, det övergår i alla fall mitt förstånd.
Ja, men det jag tycker sticker ut är att han är ganska nöjd med matchen i Florens. Så nöjd med resultatet och det här är tufft då. Liksom, åka till Florens och sådär. Det går inte att vara som Juventus-tränare. Alltså, du kan inte vara nöjd med 1-1 och speciellt inte som det faktiskt är Fiorentina som driver på det här för att vinna.
Och när man också har då kryss mot Sampdoria, man har kryss hemma mot Roma i ryggen. Ja, alltså det är så här,
du har inget tålamod, i alla fall inte från supportrarna.
Du kommer från en helt titellös säsong som varit en av de sämsta i modern tid.
Ja. Det var anmärkningsvärt. Alltså,
han predikade då, det här är bra.
Ja, exakt. Bra kryss borta mot Fiorentina. Och det jag vet inte, det kan ju falla tillbaka på honom. För det är ganska många grejer här nu. Det är det här hålet på mittfältet som är uppmärksammat. Det är den här prestationen.
Det och då pratar kanske du om det spelmässiga hålet på mittfältet.
Ja, och det är det han har kritiserats mest för. Att det känns som att det är en fotboll som är daterad. Allegri-ball. Och vad det är nu liksom.
Vi spelar utan mittfält.
Ja, vi spelar utan mittfält. Men det som kan rädda honom lite, det är att Paul Pogba och Chiesa kommer ju tillbaka snart. Två spelare som såklart kommer göra enorm skillnad om de får vara skadefria och se bra ut från start. Deras två första matcher, respektive första matcher, blir ju så fruktansvärt viktiga att se. Vad kommer de tillbaka i för slag? Och hur lång tid kommer det här ta?
Har du noterat det senaste i Pogba-gate, alltså med häxdoktorer och så vidare?
Ja, vi kanske ska sätta kontexten här för alla som inte har hängt med. Men Paul Pogbas brorsa har idag alltså anklagat Paul för att ha kastat en besvärjelse, en troll, en häxdom då på...
Det är så jävla fint uttryck, att kasta en besvärjelse över någon.
Exakt, och betalat miljoner för detta. Och på Zidane eller?
Nej.
Mbappé. Nej, sorry, Zidane. Just det, Mbappé. Nej.
Riktigt.
Var fick jag det ifrån?
Zidane gör väl liksom ingenting nu.
Han gör fan ingenting, för ska han ha jävla besvärjelse över sig? Det känns ju ruskigt jävla dåligt spenderade pengar.
Då har man för mig.
Alltså Mbappé är en bra spenderade pengar.
Ja, ja.
Men man har ju så jävla svårt att greppa. Alltså, jag började fundera på den dansk-italienska etisk-moraliska skalan. Alltså att kasta besvärjelser över motspelare. Var hamnar det?
Hörde du förresten, eller noterade du förresten, en av våra otroliga lyssnare som föreslog att vi ska börja kalla den för DM?
Ja, det kan vi göra.
Dansk-italienska etiska-moraliska skalan, alltså DM-skalan.
DM-skalan, och om 5 då är neutralt, alltså 1 är väldigt gott, så vet du fan om...
Alltså vadå, den går ju från 0 till 10.
Ja, men du måste ju också kunna vara positivt bra, alltså du måste ju kunna vara bra. Alltså, jo, men, vi har ju gjort om
fast,
det här lite.
Fast 5 har ju aldrig varit neutralt.
Jo, men det är ju den nu.
Nej.
Jo.
Nej. Nej, men då, alltså så här, då blir Kinberg med sin nyreviderade 3,5.
Okej, så du menar att från noll så finns det en plusskala också?
Nej, det här är
om vi ska börja ge ut priser för moral och etik, men det är inte det vi pysslar med.
Nej, alltså okay, det här är ju bara åt liksom det negativa hållet.
Aha, okej okay då.
Det här är pest eller kolera.
Alltså det var jag som införde den dansk-italienska etisk-moraliska skalan, men jag har inte koll på
det här. Är pest, kolera eller skavsårsskalan?
Liksom. Okej. Okay. Men,
det finns inga plus att hämta på DM-skalan.
Men jag vet inte ens om det är nolla. Är du med på vad jag menar? Det är därför jag nämnde femman här. Och om vi ska liksom börja jobba åt det plushållet. Alltså är det här 0,5 plus eller? Är det etiskt-moraliskt nästan lite bra?
Kanske.
Men vad placerar du?
Ja, men alltså, såhär,
besvärjelser,
voodoo och häxdoktorer, besvärjelser och förbannelser. Det tycker jag ju, jag personligen tycker ju bara det är roliga, harmlösa inslag än att jag på riktigt tycker att det är problematiskt.
Finns det något mer här? Fel. Finns det något mer problematiskt?
Det som är problematiskt, det är väl att det här ska vara en konsekvens av en faktisk utpressningshärva.
Ah.
Och nu har ju Paul Pogba i något förhör liksom, han har ju lanserat, sen om det är sant eller inte, eller om han försöker rädda sig själv eller om han försöker rädda sin bror, jag vet inte, men han menar ju på att det hans brorsa alltså har sagt är en del av utpressningen från utpressarna, att brorsan också är utpressad och att det här är liksom.
Vad har det med en besvärjelse av Mbappé att göra?
Jag vet inte. Alltså jag får inte ihop helheten.
Hey.
Jag får inte ihop helheten. Men om jag tolkar det senaste rätt här.
Måste detta ligga liksom, upp på crew?
Så försvarar ju Pogba sin brorsa. För att han menar på att det här säger min brorsa. Bara för att han också är väldigt hårt utpressad. Av de faktiska utpressarna.
Vad vill utpressarna då?
De vill ha deg.
Annars så ska de berätta att Paul Pogba typ har kastat en besvärjelse liksom, på Mbappé.
Ja, och det här är
men berätta det då, vad ska hända?
Ja, uppenbarligen det här. Alltså, jag tror inte det är så jävla kul.
Men för det verkar ju nästan som att det finns polemik här mellan Pogba och brorsan.
Jag tror att utpressningen är liksom att det här är steg ett. Om vi inte får mer pengar, eller om vi inte får pengar, då kommer vi berätta nästa grej. Alltså, så här, det är väl hela liksom blackmail-grejen okay. Alltså, i sin renaste form. Men Paul Pogba, om jag nu tolkar det rätt. Alltså han verkar ju liksom dels skydda sin brorsa. Sen har han har gått med på att han har, för att det verkar finnas liksom dokumenterade transaktioner till häxdoktorer. Det är ju nu klarlagt. men Pogba menar ju att det är inte någon besvärjelse som har kastats över Mbappé, utan han menar på att han har ju i liksom med gott hjärta betalat de här pengarna till en häxdoktor för att det ska vända för någon grupp afrikanska barn.
Okay. Ja. Vet du vad? Jag får inte grepp om någonting här. Men det verkar nästan som att Pogbas brorsa går emot Paul här.
Ja, exakt.
Men Paul skyddar brorsan ändå.
Och som jag sa, om det är genuint eller om det är för att skydda sig själv eller om det är för att
hitta
olja på vågorna och tona ner allting, det har jag ingen aning om. Jag vet bara att det är en jävla sörja.
Jo, men det enda vi vet, det enda vi vet, det är att det förmodligen finns någon slags utpressningshistoria här. Men utpressarna, de säger att han har skickat besvärjelse. Han har inte gjort något annat. Etiskt, moraliskt, dåligt.
Inte än så länge.
Beklagligt.
Inte än så länge. Och det är väl det som man befarar. Alltså det finns en trestegsraket här.
Finns det rykten?
Det finns rykten om att det finns mer ammunition i utpressarnas
arsenal. Finns det rykten om vad det är för ammunition som finns?
Nej, men det är.
Har du sett något? Nej.
Utan jag, alltså så här,
okay.
jag tänkte snarare säga, jag kan bara tänka mig.
Ja, okej. Okay. Ja. Jag fattar. Ah, ja. Vart skulle du komma?
Jag skulle komma till att vi var på Allegri. Jag vet inte om det var jag som var på väg någonstans, men det jag tycker skulle kännas lite spännande, nu får väl alla Juventini ursäkta, men en riktig överkörning i Paris här imorgon, hade inte det gjort saker och ting ganska så delikata i den gamla damen?
Jo, jag tror inte att det blir så.
Tror inte det?
Nej, tror jag inte. Det är hela tiden snack om att PSG ska slakta, och när man kollar på det där anfallet.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight.
Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då i vilken form de är i. För övrigt, du frågade varför Neymar satt på bänken. Ja, men, räcker ju med liksom, någon liten känning inför Champions League-matchen så sitter han på bänken.
Fast han var inte så nöjd.
Nej, men han är väl aldrig nöjd att sitta på bänken. Tänker jag.
Fast har du en känning så har du en känning.
Ja,
på tal om det, för övrigt, Inaki Williams. Jävla läkkött på den gubben.
Starta.
Han startar och streaken lever vidare.
Streaken lever vidare. Den följer vi.
Men counting.
Toto Valuta är sponsrad av Circle K, drivmedelskedjan ni vet, som fan inte gör något annat än att försöka göra livet för dig och för mig och för alla andra så smidigt och så enkelt som det bara är möjligt. Ta bara det här med att blippa bilen till exempel. Laddar man ner Circle K's app Easy Fuel. Har ni inte gjort det? Gör det. Och sen reglerar ett betalkort och sin bil via registreringsnummer. Så är det sen bara att rulla in på en station. Och så öppnas pumpen upp automatiskt eftersom den läser av din regplåt. Det är så smidigt. Och när du tankat färdigt är det bara att pipa vidare. Eftersom både betalning och kvittohantering skett i appen. Det blir fan inte smidigare än så. I Circle K Easy Fuel-appen finns dessutom funktionen Tips en vän. Och den kan vara extra bra att fingra på just nu. Lyssna. Circle K erbjuder nämligen alla som tankar minst 30 liter mellan den 18 augusti och den 5 oktober. 2 månader C-more Plus. Helt kostnadsfritt. Men hur bra är inte det? Perfekt inför det stora mästerskapet som stundar om inte annat. Erbjudandet gäller för nya kunder av C-more. Och efter de 2 kostnadsfria månaderna fortsätter abonnemanget rulla för bara 299 kronor i månaden. Helt utan bindningstid. Det här erbjudandet gäller alla Circle K's kunder. Man behöver alltså inte vara medlem. Och vill du veta mer om detta så finns det ytterligare info på circlek.se/erbjudanden. Nu påminner vi alla en gång om hur enkelt det är att tanka genom att blippa bilen. Och så säger vi stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Vi släpper Juventus tycker jag.
Ja,
vi kanske får anledning att återkomma till Serie A när vi ska snacka Milano derbyt. Men jag tycker att vi ska till Old Trafford, England. Manchester United mot Arsenal. Jävla match, måste man ju säga.
Otrolig match. Så jävla kul att se Manchester United som var ett lag som faktiskt gör någonting på en fotbollsplan. Och på tal om riktning för Malmö FF. Så här finns det ju en ganska tydlig riktning vart Manchester United är på väg.
Ja. Såg också en väldigt rolig tweet direkt efter matchen. För det var ju väldigt många som dels var förvånade över att Casemiro inte startade heller den här matchen. Men också i andra halvlek när Arsenal tar tag i matchen med ett järngrepp och man kvitterar och det känns som att man verkligen går för segern. Att Ten Hag inte får in Casemiro då heller. Men så var det någon som skrev att liksom, vi värvar Casemiro och helt plötsligt så blir Scott McTominay peak Sergio Busquets. Han var ju riktigt bra igår. Igen, McTominay får man säga.
Ja, det var han verkligen. Men på tal om liksom plussidan på det etisk-moraliska och någonting kul med Manchester United så är liksom allting det Rashford har gjort också ifrågasatt lite grann då, om man kan fokusera på fotbollen eller om man ska pyssla med bara. Jättemycket. För mig har det där bara handlat om att ha haft liksom, dåliga tränare, kanske dåligt självförtroende, fortfarande ung spelare och hamnat snett på sina säsonger, haft en del skador ska också nämnas i det här. Och att då liksom peka på att så här, men du kanske ska börja fokusera på fotbollen. Det är klart det kan vara så. Och det är klart att man kan spekulera i det. Men jag menar, du måste ju kunna göra någonting utanför fotbollen utan att det ska påverka vad du faktiskt gör. Jag menar, det finns ju många fotbollsspelare som inte bara går och tränar och sen går hem och spelar FIFA.
Nej, absolut.
Så jag tycker det snarare är en supporterskapad grej vad det gäller Rashford.
Men det som faktiskt har legat honom i fatet, jag tror inte folk har haft några problem med hans liksom arbete inom den brittiska välfärden och alla hans liksom volontärprojekt där han har gjort väldigt mycket gott. Hade han bara, för att jag menar så här, alla kan se vad Manchester United har varit för lag de senaste säsongerna. Men det som har varit det provocerande kring Rashford, det är ju att han parallellt med sina oerhört svaga insatser också har gått och dragit benen efter sig. Han har sett håglös ut. Han har liksom och så har han då på sina liksom sociala medier och sin Instagram efter varje sån insats varit väldigt tydlig med att ingen dör för den här tröjan mer än jag. Jag lovar att jag ska ge mig allt. Varje match jag går ut så ska jag liksom och så gör han inte det. Det har ju varit liksom.
Men det är inte stoff för att spekulera i att det han gör på fritiden på något sätt ska påverka det han gör
precis
på planen.
Jag säger bara att allt blir väl liksom
Jag vill bara liksom stänga den, utan det har haft att göra med att Manchester United har varit dålig och jävligt många spelare i det laget som har gjort fantastiska insatser i andra lag men som inte har funkat i Manchester United men som nu funkar. Glad och nöjd över att jag har haft förtroende för honom i mitt Fantasy Premier League-lag.
Hur ser du på det där bortdömda 1-0-målet? För det blev ju en stor snackis både under och inte minst då efter matchen som Arsenal gör en kvart 20 minuter in. Paul Tierney har ju full överblick över den här duellen mellan Martin Ødegaard och Erik Christian Eriksen. Är det väl?
Ja, det två blonda små killar, va?
Ja, men som han bedömer då att det där är helt okej. Och så landar bollen och Saka som sätter den i djupet. Martinelli skickar in 1-0. Var tillkallar då Paul Tierney som står i en och en halv minut ungefär och tittar på samma duell som han precis har tittat på. Och då bedömer han alltså, nej, det var någon frispark. Mm. Jag vet inte, rätt eller fel?
Alltså, jag kan tycka det är återigen så här, man går till regelboken. Fråga, och enligt regelboken, det är ju så. Och det går säkert att liksom hitta i regelboken att det där var rätt. Men det känns ju lite jobbigt.
Alltså jag tycker att det blir ju fel utifrån hur VAR ska användas.
Mm.
Alltså jag tycker också att man kan blåsa frispark för det där.
Mm.
Jag hade förstått det till 100% om Tierney blåser.
Mm.
Det är rent och så att jag tycker att det är frispark. Men jag tycker också att man kan släppa den. Och eftersom han då släpper den bedömningssituationen så ska det få stå. För det är så vi måste liksom använda domarna kontra VAR.
Ja.
VAR är ju clear and obvious, det är offside, det är straff, det är rött kort. Sen har vi goal line technology för om bollen var inne eller inte. Mm. Men en duell som kan släppas, som kan blåsas för, det måste ju domarna själva få bestämma.
Jag håller med om att det är dumt att gå tillbaka och att man tycker att man måste kolla på hela situationen som leder fram till målet. Utan jag håller med dig där, men det är ju lik förbannat så att regeln säger att du kan ta en frispark.
Och det betyder ju inte att det är frispark.
Nej, alltså du menar om det var frispark eller inte?
Nej, jag menar bara liksom så här, vad du lämnades med för känsla om du tycker
att
det här blev rätt eller fel.
Jag lämnades med känsla att jag tycker att det här blev fel.
Ja, jag tycker även fast jag tycker att det var frispark.
Ja. Men, ja.
Förstår du?
Absolut. Ja, jag förstår vad du menar. Men det är samtidigt så att om det finns stöd i regelboken för att göra så här. Och att man använder VAR på det här sättet. Då hamnar vi där igen.
Fast det som skevar här är ju att stödet är att VAR ska gå in när det är clear and obvious.
Ja.
Och hur kan man få en duell som man kan blåsa frispark för, som man kan släppa,
men
som Paul Tierney också med egna ögon från en perfekt position valde att släppa?
Jag tycker det är fel, clear and obvious. Nej, det kanske inte är clear and obvious, men clear and obvious, det är också godtyckligt.
Jo, absolut. Men det blir ju extra magstarkt en sån här helg. När dels Newcastle blir rånade på ett mål mot Crystal Palace och West Ham blir rånade på ett mål mot Chelsea. Alltså det är så här, det var ju minst lika mycket clear and obvious som det här.
Ja.
Men
vi landar ju alltid i samma sak. Att VAR, det har liksom inte, allt funkar inte med VAR. Det måste fortsätta utvecklas.
Jag tycker i alla fall att oavsett liksom så här, vad man nu tycker om det, så följer målen som de gjorde och som jag var inne på i svepet. Båda lagen hade ju riktigt bra perioder i den här matchen, och Arsenal var ju riktigt, riktigt bra tycker jag i inledningen av den andra halvleken.
Och då blir den sån här situation väldigt avgörande.
Jo, fast det här var ju en kvart in i matchen, så att det här var ju någon annanstans i matchen. Absolut. Snarare liksom bryter ju United emellan och gör det där 2-1-målet som får hela matchen att svänga.
Ja.
Det jag skulle säga var bara att jag tycker att Erik ten Hag var inne på någonting jävligt sympatiskt och klokt efteråt, att vi är 5-6 matcher in i min tid här. Det kommer inte vara perfekt i 93 minuter.
Nej.
Vi har liksom inte satt saker och ting så att det bara är liksom att ånga på.
Men Georgsson, han har satt 5-6 matcher in.
Han har fan ingen aning om någonting, känns det som.
Jag
gillar i alla fall ten Hag snack om att steg för steg så blir vi bättre som lag, och vi blir bättre i längre perioder i varje match som vi spelar. Men det kommer alltid komma perioder i matcher, i synnerhet mot så bra lag som Arsenal, där det bara handlar om att rida ut stormen, stå pall,
lida.
Och det gör vi i en sån här match. Och det är väl bara
det har inte Manchester United kunnat göra tidigare.
Nej, jag tror i alla fall inte de har gjort det med en tränare som är helt okej med, alltså så här, som är så liksom pragmatisk kring det. Att det är så här det går till.
Jag tror fundamentalt för alla stora tränare som vill vinna någonting. Alltså att du måste kunna acceptera lidelsen också. Om du inte kan acceptera det och liksom, det är väl Pep Guardiola emot. Han tänker fan inte lida, han tänker ha bollen.
Exakt.
Liksom.
Ja. Jag tycker att Anthony gör mål, inte sådär jättemycket mer, förutom att visa liksom en enorm
ganska mycket
testosteronadrenalin som pyst ut i samband med firandet. Men det där, alltså såhär, det där är jag övertygad om kommer bli bra, för att få en sån spelare en sån start, då kan det flyga högt jävligt fort också.
Och Ronaldo var uppe och applåderade målet.
Ja, och det var faktiskt dit jag ville komma. För att jag tycker att det var väldigt mycket som var bra med Ronaldos inhopp här.
Mm.
Jag vet inte om du håller med, men vi pratade ju om att Ronaldo blev kvar här i senaste avsnittet efter att fönstret stängde. Nu finns det ju några fönster, däribland det turkiska som fortfarande är öppet, och det snackades om Fenerbahce i helgen. Vi får väl se vad som händer.
Vad heter de, sa du?
Fenerbahce.
Ja. Yeah.
Turkarna.
Mm. Ja, men jag tänkte om du hade...
Fenerbahce.
Tack.
Men nu hoppar Cristiano Ronaldo in, och även, alltså så här, det är Cristiano Ronaldo, det är väl klart att han kommer vara jävligt målkåt och han kommer sparka i stolpen när
varje
han inte
får chansen,
liksom, ja, passningen snett inåt bakåt där att göra sitt mål. Men tittar man på hans inhopp, tittar man på de maxlöpningarna och den press han sätter, han är liksom direkt involverad i båda inför situationerna som leder fram till 2-1 och 3-1. Alltså så här, kan man kanalisera det där på rätt sätt? Sen om det är från start eller om det är via inhopp, men då kanske det inte behöver vara bara huvudvärk för ten Hag, utan då kan ju faktiskt Cristiano Ronaldo vara en jävla tillgång också.
Ja, inte minst när man går in i Europa League. Vad det nu betyder för Manchester United, jag tror att vad har de fått i gruppen ens?
Real Sociedad, Sheriff och Omonia.
Okej, det blir rotation där. För snart ska väl även ligacup och FA-cup och allting liksom rulla på. Så att det jag försöker komma till det är att det kommer finnas utrymme för precis alla spelare i truppen. Mm. Sen känns det ju konstigt att Cristiano Ronaldo ska vara någon slags rotationsgubbe i Europa League eller i ligacupen. Absolut. Men det kanske får honom att leverera turkiska uppgifterna. Men det stänger man ner lite, och så kan man hitta en viktig roll för honom i det här Manchester United som ska ta sig tillbaka till Champions League. Det är väl det viktiga i år.
Mm. Ja, det var i alla fall ännu en övertygande insats över 94 minuter tycker jag i alla fall från Hags United, som nu alltså har 4 raka efter den där mardrömsinledningen på Premier League och hänger på i toppen. Jag vet inte om du vill säga någonting mer om någon annan Premier League match. Liverpools 0-0 känns bara som ännu en sån här match som har präglat Liverpools säsongsinledning.
Det är klart man är lite bekymrad. Så här, helt plötsligt går de och vinner.
Mohamed Salah ser iskall ut.
Ja, man kan ta olika take på den här matchen. Jag menar, de är ju ruskigt nära på att göra mål. Och jag menar, Luis Diaz...
Det är Everton också.
Ja, det är de ju faktiskt. Och få ett mål bortdömt och sådär. Men jag tycker bara det är konstiga resultat. Alltså att vinna 9-0, och det känns som att man har fått självförtroende och att det kanske ska släppa. släppa och sen så gör inte det. Man kollar på skadesituationen, ja det har ju varit skador på mittfältare som såklart påverkar, men man har så pass bred trupp att man tycker att det borde funka i alla fall. Så nej, men svåra tycker jag Liverpool att, alltså jag tycker fortfarande är favorit på att de kommer få till det här, att de kommer slåss om ligatiteln. Men om ett par, tre omgångar kanske är läge att byta åsikt den här säsongen, jag vet inte.
Jag blev i alla fall jävligt förvånad över hur man kliver ut på Goodison och ser ut. Efter, som du är inne på, 9-0 och proppen ur mot Bournemouth, men... och sen så gör man den där sena liksom, segervändningen mot Newcastle. Det känns som man skaffar sig lite momentum. Tittar man liksom, laget spelare för spelare mot Everton.
Ja.
Visst, mycket skador i Liverpool, men
det kan man ju sällan göra.
Det är klassskillnad.
Absolut.
Dessutom ett Everton som har sett ut som skit hittills under säsongen. Mm. Alltså att Liverpool inte går ut och tar tag i den här matchen, det förvånade i alla fall mig. Och sen kan man ropa hur mycket liksom, Merseyside derby man vill. Det har ju inte direkt präglat de senaste åren i de här matcherna, utan det har ju varit en brutal klassskillnad. Så att, jag är...
Man undrar ju lite liksom,
nog,
när det ska
braka. Jag är närmare den där åsiktsskiftningen än fyra matcher.
Jag är inte där än. Men man undrar ju också lite när det ska braka för Brighton. Hur länge ska det här fortsätta?
Jag tror inte det kommer göra det.
Okay.
Jag tror inte det kommer göra det. Alltså Brighton tror jag kommer kapitalisera något oerhört på att man inte spelar Europaspel det här tajta säsongsschemat.
Utan man kan tal om spelare för spelare som du nämner, liksom Everton och Liverpool, då måste du kunna, liksom, även om Potter är fantastisk, så måste du ändå kunna dra det kortet på Brighton och att det måste braka snart.
Fast det är väl liksom hela Graham Potters gärning att...
Jo, men han kan inte hålla så här.
Ja, men är inte
de här trakterna, ja, men, kan han inte hålla på att befinna
fast
sig.
Fast är inte det liksom Graham Potters adelsmärke att spelare för spelare så är inte hans lag slaktbra. Men hans lag är mycket
bättre
ingenting
än om,
vad truppen
men de ska
är spelare för spelare.
Jo, men det är inte där de ska befinna sig. De måste ju visa sig snart.
Ja, jag,
du tror att de kommer vara liksom topp 5 i år?
Jag tror att om man fortsätter göra sina mål, vilket man hittills har gjort, för det har ju varit liksom deras stora problem hittills, men fortsätter man liksom få in bollarna, då... Alltså,
få in bara gjorde 5 i helgen, men jag kan säga det nu. Newcastle har 7 poäng efter 6 spelade matcher. Brighton har 13 poäng efter 6 spelade matcher. Newcastle hamnar före Brighton.
Okej, okay, ja. Ja, det blir som sagt spännande att se. Inte minst vad som händer i Newcastles januarifönster.
Jag vet.
Bygger på notan.
Ja, här absolut. Har du
här har du hummen.
Okej, okay, härligt. Skaldjurs plateau.
Ja, eller så den har vi ju redan. Det är ju bara, Pinotoro som blir vinnare i det bettet. Vi kanske ska ta något annat.
Mm. Fundera på det. Ja. Ska vi bestämma till på torsdag.
Men Brighton före Newcastle.
Ja.
Det är säsongstipset.
För dig, ja.
Ja.
För mig är Newcastle före.
Ja, jo, men alltså. Newcastle mot Brighton i Premier League-tabellen efter 38 omgångar.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Det är sponsrad av MQ. Vi pratar kläder för dam och herr samt accessoarer från svenska och internationella varumärken. Det där sista kändes nästan onödigt att lägga till. Jag menar, alla vet ju vad MQ är. Stolta MQ. Och den senaste tiden har vi ju lyft ett par av deras tjänster, skrädderi och personal shopping för er som har lyssnat, men det finns såklart också fler. En av de här tjänsterna som jag tror många kanske inte riktigt har en aning om att de erbjuder, det är sneakerstvätt. Tänk er själva nu när sommaren är över och man går in i hösten, kanske lite andra typer av skor än de vita sneakersen. Och går man till MQ, lämnar in sina sneakers, plockar ut dem och så ligger de till sig där tills det är, ja, men kanske en krispig höstdag i solen. Eller varför inte några som sparas hela vägen till våren, så är de sådär nästan som nya. Och det är ju en del i MQs långsiktiga tänk, att de vill hjälpa er att ge era gamla sneakers lite extra kärlek och skaka nytt liv i dem. MQ samarbetar med Sneakerstvätten, vi i Stockholm, många känner till det. Och jag som har varit dels hos Sneakerstvätten men nu då tagit mina business till MQ, kan helt ärligt säga att resultatet är fan otroligt. Man bara lämnar in gamla skitiga sneakers i någon av MQs alla butiker och så får man tillbaka dem i toppskick. Vi påminner dessutom en sista gång om vår kod som vi har borta hos MQ just nu. Det är TOTO20, TOTO20. Ni ger 20% rabatt på MQs alla egna varumärken såsom Bonderid, Bleck och Dobber till och med den 11 september. Vi säger också ett stort tack till MQ för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Nu tycker jag att vi tar oss till San Siro.
Underbart.
Där det var ett otroligt Milano-derby, eller hur?
På alla sätt. Inramning, matchen, energin i matchen. Historiken, och då tänker jag att ta upp liksom historiken i Milano-derbyt de senaste 70 åren, utan historiken de senaste åren där Inter har vunnit Scudetton och sen så gick Milan och vann Scudetton. Att det har varit ändå kamp mellan Milano-klubbarna. Det har ju spetsat till allting. Jag tycker att det fetaste derbyt, och då har du inte det. Du har inte det slagsmålet. Alltså, du har ju hatet och så vidare, men du har inte boxat på stan. Där tycker jag man har hamnat på en ganska skön plats. Man kan behålla antagonismen och man kan behålla hatet. Men man behöver inte se liksom rusningarna. Du har två stycken tifon alltid i de här matcherna, och de är alltid fantastiska. Vi hade ju Milan en gråtande intergubbe bland annat då, som man kan använda på sociala medier i all framtid som kommer här. Och det som händer på planen, alltså som det sprakar och nyckelspelare som är i form och jag tyckte det var fantastiskt.
Snacka om att Leao verkar ha uppfattat att transferfönstret nu är stängt. Nu kan jag fokusera på att spela boll.
Ja, Skriniar, han hade inte uppfattat det. Leao gör ju Skriniar liksom till en finlandsfärja.
Det var en otrolig jävla insats från portugisen. Det var 2+1 i underkant nästan. Det kändes ett tag i matchen som att han gjorde precis vad han ville. Men det är väl sådär med Leao att många gånger så har man ju själv känt att han inte riktigt själv vet och fattar hur bra han är.
Han ser lite loj ut, och det har han väl alltid gjort. Och när det är dåliga prestationer av Leao, då blir man nästan förbannad på honom. För det ser ut som att han inte vill och att han inte ens försöker.
Nej.
Men när han gör bra prestationer och han är sådär lite loj emellanåt i matcherna, att han faller bort lite kanske i den där lojen, då tycker jag det bara är charmigt.
Jag tycker att när han är i det där slaget, när han är i zonen, när han har dagen, då behöver han ju...
Vilket han har väldigt ofta nu för tiden.
Absolut. Och ofta så behöver han ju inte ens liksom en fint. Utan han glider ju bara förbi sina försvarare. För att han har en sån oerhört bra touch. Han är så lätt i steget och han är så hal att komma åt. Och då kan man nästan ibland bli lite provocerad av att... Men gör det oftare.
Hela tiden.
Gör det hela tiden. Ja, gör det igen.
För han har gjort det några matcher. Man bara skickar bollen till Leao. Var det Veronas högerback som fick åka så fruktansvärt förra året?
Ja, det var det.
När liksom bollen bara hamnade på Leao helt. Han bara sprang förbi. Ja. Som du säger, han gjorde det inte så fint. Han bara petade och stack.
Nej, det var en mäktig insats individuellt från Leao. Jag nämnde i svepet också Menjan, som återigen visade vilken oerhört jävla högkvalitativ målvakt han är. Men jag tycker faktiskt att det är Pioli och Milan som lag som ska hyllas här. För att jag har ju varit på dem ganska mycket de senaste 1,5-2 åren. Jag förstår inte hur man lyckades ta den där Scudetton i fjol.
Sett till
det vi pratade om kring Brighton här, spelare för spelare, hur truppen ser ut kontra då andra lag, kanske framförallt Inter,
Juventus. Det har vi konstaterat, att truppen var ju mycket bättre än vad du trodde. Och den är mycket bättre än vad liksom, man uppenbarligen tror, för att den är ung, för att de inte har gjort det i Premier League. Man har inte liksom värvat in spelare från stora klubbar för att vinna Scudetto.
Visst, men jag tycker framförallt att liksom, det är Pioli som ska ha den största elogen av hur han får ihop de här spelarna till en enhet, till ett lag där summan överstiger summan av enheterna. Jag tycker att man gör otroligt bra byten, man gör taktiska dispositioner, man gör laguppställningar som är helt rätt. Alltså, han verkar ha sån jävla bra koll och pli på sin trupp, där alla, inklusive liksom en unison supporterskara, älskar honom. Mm. Alltså Pioli som fire, och det är han som är i ringen efter den här matchen, och man kör liksom allsång med läktarna, och det är en sån jävla harmoni. Och även fast, alltså nu var ju både Svanen och Vicky inne på det under matchen, att man sällan ser Inter så här skärrade i en stor match, och det är väl klart att man kan diskutera deras insats ur en liksom sämre kvalitativ synvinkel. Men jag tycker ju att det är Milan som är bra här, snarare än Inter som är dåliga.
Men alltså det som blev en stor snackis efter var ju Simone Inzaghis byten. Och ja. Varför han inte, återigen, så det börjar ju bli en grej kring Simone Inzaghi nu. Att han inte byter in till exempel Gåsens, på tal om transferfönster som är stängt. Han gick aldrig till Bayer Leverkusen och han blev kvar. Varför har man kvar honom då om man inte vill använda honom? Och han gör en del raka byten också. Dzeko mot Korea till exempel, när man ligger under med 3-1, vill man inte in all offensiv kraft som finns. Vad är det för? Jag menar så här, Di Marco kommer in istället för Bastoni. Barella mot Mkhitaryan.
Och att, det tycker jag Astrid sa väldigt bra i vår studio efter matchen. Att i det läget som Inter befann sig, att plocka Barella där och då.
Jag vet inte om han hade någon skadekänning.
Det såg inte ut som
det. Jag tyckte inte heller det.
Det såg inte ut som det.
Nej,
och det är ett känsligt jävla byte att göra.
Ja, men om man gör den typen av byten, ja, men dels riskerar man då att inte få någon effekt på just den här matchen. Men man riskerar också att tappa spelargruppen lite grann. Jag tror att det är den största anledningen till att spelargrupper tappas. Att man gör dåliga byten helt
enkelt. Du stöter dig med fel spelare.
Stöter dig dessutom med fel spelare. Alltså, alla ser, du kommer ihåg det var i Sveriges returmatch mot Italien, när De Rossi sitter på bänken och Ventura liksom kallar upp honom. Bredvid sitter liksom Insigne och alla de här. De måste göra mål. Och De Rossi, han liksom slår bara ut med händerna och bara, jag? Alltså, jag kommer inte komma in och avgöra någon match.
Han pekar på sig själv i bröstet. Ah,
jag?
Vad ska jag in och göra?
Här sitter Insigne och gubbarna. Alltså, de som faktiskt ska komma in och ändra på den här matchbilden. Alltså, det är så man tappar spelargrupper. Och nu ska Simone Inzaghi säkert göra massa bra grejer också. Jag säger bara att det är en farlig väg han har valt att vandra in på här nu med bytena.
Vet du vad jag bara fick för känsla?
Nej.
Precis här och nu. Jag har ingenting med Inzaghi att göra.
Nej.
Men jag ser en överkörning från PSG imorgon mot Juventus.
Aha.
Och sen ett poängtapp till i Serie A. Sen ryker Allegri och Juventus tar Zidane.
Han har inte sagt, han har inte varit väldigt positiv till Juventus, Zidane.
Jo.
Mm. Mysig. Min tystnad är ju, jag är ju positivt inställd till den här tanken. Jag gillar den.
Du nickar med.
Ja, jag nickar med. Ja, men okej då. Överkörning, poängtapp mot Salernitana kommer.
Det är ju perfekt. Alltså så här, överkörning, poängtapp mot Salernitana.
Ja.
Då ryker de. Sen kommer de ju såklart slå Salernitana, det fattar jag också.
Är kontakten tagen? Finns kontakten med Zidane?
Det tror jag.
Mm, okay.
Det tror jag.
Låt oss se.
Låt oss se. Nej, men vill du säga någonting mer om Milano-derbyt? Eller ska vi bara konstatera att Milan, i och med den här insatsen, i och med den här segern, i och med både Meunier, men kanske framförallt då Leaos uppvisning, så tycker jag att man tar på
Giroux
sig en gul
avslut,
ledartröja
finns det
liksom,
anledning att bara nämna i förbifarten här. För all del även Dzekos.
Ja, jättebra mål.
Alltså två stycken killers. Det, sånt där får jag
gå sig. Det där är ju gammal i äldst mål.
Så är det.
Jag tycker att Milan efter den här helgen klart och tydligt har på sig den gula ledartröjan. Jag tycker att Romas debacle mot Udinese oroar. Juventus,
du vill inte nämna Napoli här då?
Nej, men jag läser in mer i deras kryss mot Lecce i midweek förra veckan. Okay. Än att
det
man...
kanske inte jag gör. Jag har inte bestämt mig.
Nej, det kanske man inte gör.
Kan man inte få säga så också? Jag har inte bestämt mig riktigt vad jag tycker om Napoli den här säsongen. Förutom att jag är väldigt imponerad. Exakt, wait and see Wilbur. Jag vill se Napoli lite mer innan jag uttalar mig.
Oavsett vad gällande Napoli, så kan du väl gå med på att Milan har på sig gul ledartröja?
Ja.
Bra.
Tydligt.
Underbart. Jag vet inte om vi har så jävla mycket mer att säga. Det är måndag, strax lunch. Vi ska spela in de avslutande Tutski Balutski-avsnitten. För imorgon så smäller det. Mm. Då öppnar Gugge Champions League-studion 20.00 på Simor och på Telia. Har ni inte ett Simor-abonnemang så skaffa för guds skull det. Premium Plus kostar 499 kronor i månaden.
Det gör ju det.
Och med det abonnemanget så kan man alltså se all fotboll från Champions League, all fotboll från Serie A och La Liga, men också all fotboll från Superettan och Allsvenskan. Dessutom så stundar ju ett VM här nu om lite drygt 2 månader. Så det här är sannoliken ett abonnemang värt att investera i. Det är PSG Juventus imorgon. Det är Napoli Liverpool onsdag.
Jag har schnitzelgulasch kvar att dela ut också.
Då tycker jag att du tar ett djupt andetag och så ger du oss dem.
Schnitzel till Celsius nya smak. Mango passion. Det tycker jag fan, det är värt. En iskall Celsius är alltid perfekt att börja dagen med. Men nya mango passion, otroligt god schnitzel. Gulasch, och då riktar jag mig till hela fotbollssverige. Alltså även ungdomsfotbollen. Att det måste i division 4 och i ungdomsfotbollen sluta firas i omklädningsrum på det här sättet. Du vet att man börjar med... Dun, 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 dun. Na, 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 na. Och så slår man lite lätt i väggen med fotbollsskålen och sen så ska det bli lite kaos efter. Jag är så fruktansvärt trött på att se alla jävla Instagram-videos på lag som firar på det här sättet. Kvalvaka och gulasch och allt möjligt. Sluta bara.
Vad tycker du man ska göra?
Fira! Hurra, hurra, hurra. Jag älskar lag som firar typ med en ring.
Sigge-sagge.
Sigge-sagge funkar, absolut. Med så här ring och vi hurrar för segern. Hurra, hurra, hurra. Alltså sådana här grejer. Men du kan inte i varenda jävla segermatch i division 3, 4 och i ungdomsfotbollen fira med lite kaos i omklädningsrummet och där. Alltså en titel kanske. Men då ska det ju vara något speciellt. Och då ska fan det där jävla kaoset vara helt galet. Men nej, det får man fan sluta med. Satyget.
Det blir också...
Alltså jag ser på min Insta-story så att det börjar... Nä, 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 nä. Nu vet jag att de Vasastan gör det. Men jag känner liksom att...
Ja.
Att det är liksom, det är Vasastan.
Efter Stockholm.
Ja, exakt.
Efter Stockholm har ju liksom en Kamala i sig.
Ja, jo.
Men jag tycker också, alltså så här, på ämnet, det blir också så liksom pruttigt, pyspunkigt när... Det kaosigaste är att någon har skruvat av korken på en vattenflaska bara.
Exakt. Och så ser man att det låter klipp fram. Oj, det filmar som att kolla lite in i kameran. Lite nervös. Och nu är jag som ska in och liksom styra det här kaosfirandet.
Och det är alldeles, min tur. Det är alldeles för många av de där videorna som rullar ut efter att det har dött.
Exakt.
Alltså om man nu ska skicka ut en sån video, då måste man klippa videon i crescendot.
Exakt.
Alltså, i kaoset, så att man som tittare lämnas med känslan hell.
Men framförallt så måste man sluta fira.
Men här är det för många videor som bara liksom får med när det liksom dör. Och så är det liksom,
man hör
någon liksom matris. Man plockar upp efter det och så bara...
Det är snus på golvet! Nej, men framförallt måste man sluta med detta.
Det måste man. Ja. Det måste man. Hörrni, om ni vill så ses vi imorgon alltså i Champions League-studion även på onsdag. Glöm inte våra Tutski Balutski Champions League-avsnitt här nu. Det finns 2 rykande färska idag måndag. Det finns ytterligare 2 att hämta imorgon tisdag.
Amen.
Så hörs vi igen på fredag. Ciao tutti.
Ciao tutti. She was driving last Friday on her way to Cincinnati on a snow white Christmas Eve. Going home to see her mama and her daddy with the baby in the back seat. 50 miles to go and she was running low on faith and gasoline. It'd been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going away too fast. And before she knew it, she was spinning on a thin black sheet of glass. She saw both her lives flash before her eyes. She didn't even have time to cry. She was so scared. She threw her hands up in the air. Jesus, take the chance. You save me from this road I'm on.
the wheel. It was still getting colder when she made it to the shoulder and the car came to a stop. She cried when she saw that baby in the backseat sleeping like a rock. And for the first time in a long time, she bowed her head to pray. She said, I'm sorry for the way I've been living my life. I know I've got to change. So from now on,